Jag lämnar ordet fritt för reaktioner eller frågor eller kommentarer, kompletteringar.
Jag skulle vilja veta lite grann hur dina egna tankar har utvecklats i den här processen, tankegångar. Under åren har dina tankar utvecklats kring de här frågorna? Vilken, när det gäller just förhållandet mellan din teologiska uppfattning och naturvetenskap?
Det kan man lätt undersöka, för jag har hållit föreläsningar om det här de sista 20 åren, så att jag har själv kunnat gå tillbaka och kontrollera vad jag har sagt. På väldigt många punkter så har jag inte, så kan jag känna igen dem för, när jag pratade om det här för länge tillbaka. På några punkter så har jag ändrat mig. Jag var tidigare mer positiv till eller öppen för Young Earth Creationism. Och det är en punkt där jag har ändrat uppfattning. Alltså att jag tycker inte längre att det är självklart att man ska tolka ordet dag som en 24-timmars dag. Och tycker att efterhand som jag fick hjälp att se den litterära strukturen i första kapitlet, så tyckte jag många bitar föll på plats. Att det här är en litterär sätt, mycket genomarbetad text. Och det hade jag ingen aning om. Hade inte jobbat med det själv och framförallt inte fått någon hjälp från folk som är duktiga med så att se det. Och i och med det så förändras den frågan. Plus att jag läste in lite mer kring när det gäller datering av universum och tycker att det finns ganska mycket som talar för att universum är gammalt. Och här är det där samspelet mellan den naturliga uppenbarelsen och den särskilda uppenbarelsen, att man måste vara öppen för att lyssna in båda punkterna. Så det skulle vara en punkt där jag utesluter inte Young Earth Creationism, men om du frågar mig var jag själv står idag, så beskriver jag mig inte som Young Earth Creationist. Jag har också ändrat i alla fall delvis uppfattning kring hur ska man se på död bland djur. Och frågan i vilken mening det är moraliskt ont att djur lever av varandra. Eller om det är, man kan betrakta det som också som ett sätt som Gud har valt att skapa världen på och skapa ett hållbart biologiskt system. Så det är en annan punkt som jag har i alla fall öppen för att tänka annorlunda än jag gjorde längre tillbaka. Många av de grundläggande punkterna så har jag inte förändrats. Fixpunkterna är de samma. Jag tror på en historisk Adam och Eva, jag tror på ett historiskt syndafall. Jag tror förstås att Gud har skapat världen och att det är gott att Gud har skapat världen, att den ursprungligen var en god värld. Sen kanske jag hade tidigare en något mer dramatisk syn på hur mycket hela ekosystemet har förändrats. Och där lägger jag idag en större vikt i själva trädgården. Alltså att jag tycker att texten gör en ganska stor poäng av att Gud hade utvalt en viss plats och att Gud själv var närvarande på den platsen. Så det är en annan punkt där jag idag tänker lite annorlunda.
Jo, du pratar ju nu när du pratar om din utveckling, hur du har låtit ditt naturvetenskap påverka din syn på Bibeln och på skapelsen. Tänk lite hur du ser på det rent principiellt. Hur mycket de naturvetenskapliga rörarna, vilka framförallt ska påverka hur man förstår och läser Bibeln. Jag tänker på de exempelvis då som utifrån evolutionsteori exempelvis vill se kanske skapelsen som fri på samma sätt som människan har givits frihet att välja mellan frälsning eller förtappelse. På samma sätt skapelsen fått frihet att skapa sig själv genom en evolutionär process. Att Gud liksom tar sig tillbaka på samma sätt som man låter människan välja, så får skapelsen välja att skapa sig själv genom den här evolutionsprocessen.
Okay.
Vi ser på sådana teorier och hur naturvetenskapen påverkar läsning av Bibeln.
Okej. Jag får säga att jag inte är inte så inläst på den den tankegången att skapelsen skulle ha en frihet att välja. Så jag väljer att inte kommentera det så mycket. Men låt mig säga någonting om relationen till naturvetenskap. Jag tror att Bibeln är Guds ord, att det är ofelbart och sant. Alltså att vi verkligen ska lita på det som Bibeln säger. Samtidigt så måste ju, som all kommunikation, så måste Bibeln tolkas och förstås. Och delar av Bibeln är inte alldeles glasklar exakt vad som är den rätta tolkningen. Och det kan vi bara notera, att människor med samma grundmurade förtroende för Bibeln inte alltid kommer till exakt samma slutsats. Så måste man lyssna på varandra, väga olika tolkningar mot varandra. Som kristen så är jag ju förstås väldigt intresserad av att lyssna in vad säger de som kan mycket om den här världen, för världen skapar av Gud. Ja, nu kan det vara misstolkat, det kan finnas svårigheter här. Vi står inför stora principiella svårigheter förstås när det gäller de här ursprungsfrågorna. Det måste man ha med i bilden. Alltså att det är en stor skillnad på naturvetenskap i väldigt specifik mening, när man undersöker någonting i nutid, hur naturen fungerar. Så att säga renodlad naturvetenskap, där man oftast kan göra experiment, oftast kan verifiera eller falsifiera i ganska hög grad, där det inte är öppet för lika hög grad av tolkning och så, jämfört med ursprungsfrågorna. Alltså de stora frågorna om universums tillblivelse, jordens tillblivelse, livets uppkomst på jorden. Där får ju alla erkänna: ett, vi har mycket mindre kunskap. Två, man jobbar utifrån specifika förutsättningar, man måste extrapolera på ett annat sätt. Och så det är, det är klart att det finns mycket större grad av osäkerhet. Och då hamnar vi här att vi måste hitta någon sorts balans. Jag tycker det är väldigt osunt om man bara läser Bibeln och säger jag vill slå dövare till kunskap som människor utvinner om den här världen. Ja, det verkar inte vara en kristen hållning. Kunskap om den här världen, det är liksom kunskap om vad Gud har gjort. Det ska jag vara öppen för att lyssna till. Och samtidigt så kan en kristen inte säga att Bibeln, det är bara gamla myter, det lägger jag åt sidan. Nu lyssnar jag bara åt det andra hållet. Så vi får ju hitta en balans här. Att lyssna förtroendefullt på Guds ord, försöka förstå det rätt. Och sen då lyssna och kanske ofta då med en ganska kritisk distans till vad är det som sägs här. För vi vet att i de här stora de stora ursprungsfrågorna finns det också mycket av filosofisk agenda. Det är helt klart.
Ja, när man som kristen försöker på något sätt omtolka skapelseberättelsen för att bättre stämma överens med naturvetenskap, då brukar ju ateister ofta invända att det vi gör är ju en eftertolkning. Det har aldrig tolkats på det här sättet innan evolutionsteorin uppstod. Och är det här någon, det här är ju en återkommande grej inom historien, att man har fått omtolka Bibeln på något sätt för att stämma överens med ett moderna rön. Är det någonting vi alltid kommer dras med, att vi hela tiden kommer få omtolka Bibeln efter vad som ses som korrekt i dagsläget? Eller är det något vi kan undvika genom att på något sätt vara idag mer försiktiga genom hur vi tolkar Bibeln, att se in i framtiden så att vi inte övertolkar vad som inte bör övertolkas?
Ja, just det. Jag tror inte vi kommer att kunna undvika det, för vi är alla bundna av vår egen tid och vår egen tids föreställningar som vi får med oss in i läsningen av Bibeln. Det var ju inte bara folk som läste Bibeln som tänkte att jorden var platt och vilade på fyra pelare. Det var ju liksom den sortens föreställningar, det var ganska allmänna föreställningar, vilket inte är så konstigt. Att man bildar sig den uppfattningen och sen läser man Bibeln och då finns det texter som man naturligt förstår på det sättet. Så vi får kanske vara beredda på att det kan komma ytterligare sådana punkter. Men du har en jättestor poäng. Vi måste ju vara försiktigare än man har varit tidigare. Och försiktigare än vad kristna ibland är idag, att dra långtgående naturvetenskapliga slutsatser utifrån en viss formulering i en poetisk text. De här med flesta texter i Bibeln om jordens fyra hörn eller pelare och så, det är ju poetiska texter vars syfte inte är att säga nu ska vi gå igenom hur jorden eller universum är beskaffat, utan det är hyllningssånger till skaparen där man hyllar Gud. Och det kan man inte göra på något annat sätt än utifrån sina egna, liksom sin egen tids föreställningar. Och då ska vi vara försiktiga att dra stora principiella växlar på de liksom poetiska hyllningsuttrycken till Gud.
Ja. Någon av samma tema där, det är ju intressant när du delar upp det, eller ger en bra översikt av de här tre olika delarna här. Men när du talar om teistisk evolutionism, för det första är det väl en ganska, vad ska man säga, det är väl en ganska okonventionell kristen syn så, eller men när man talar i alla fall om människans utveckling, tar man inte bort då väldigt mycket av det genuint kristna, av de grundvärdena? Hur rimmar det med en kristen livssyn, en kristen människosyn framförallt kanske?
Att människan skulle genom en långsam gradvis utveckling ha gått från just det. Låt mig, eftersom ni frågade här tidigare var jag står då. Jag beskriver mig inte som teistisk evolutionist, och därför skulle ju egentligen någon då, som så är det med varje uppfattning, att någon som själv företräder den skulle behöva förklara det. Men det behöver inte vara så att man därmed får en annan uppfattning om människan. Om man följer det perspektiv som till exempel John Stott ganska kortfattat men dock har skrivit om på något ställe, då tänker han sig det som en möjlighet. Låt säga att de mekanismer som den neodarwinistiska liksom synsättet för fram, låt säga att det är de mekanismer som Gud har använt sig av och tillvaron har utvecklats från, det väldigt enkla till det väldigt komplexa, och att det då kommer en punkt där människan, eller där det finns varelser som fysiologiskt och när det gäller hjärnkapacitet befinner sig på vår nivå, att Gud då griper in och gör någonting, alltså relaterar två individer till sig själv så de plötsligt står i ett annan sorts ansvarsförhållande, att han gör dem till Guds avbilder, att de tillförs en dimension som resten av skapelsen inte har. Alltså, så då får man lägga till här naturligt, förutom vid universums start och vid att människan blir Guds avbild. Om man inte lägger till det, så då kan jag tycka att det mer blir problematiskt. Jag får ett antal frågor när jag läser Francis Collins bok, som i stora delar är en fantastiskt bra bok när det gäller att beskriva en kristen syn på vetenskap, vetenskapens framväxt, hela den positiva motiveringen som kristna har i förhållande till att förstå världen. Men han, sen tar han väldigt lättvindigt, tycker jag. Han viftar bara bort ett par korta satser, hela frågan om en historisk Adam och Eva, frågan om syndafall. Och det är i alla fall frågeställningen som förtjänar lite mer ingående reflektion. Och när jag läser honom där så förstår jag inte riktigt hur han får ihop det. Men det skulle han behöva svara på.
Har du någon uppfattning om vilken dimension man talar om att man lägger till så att säga? Förutom att det bara är en gradskillnad mellan andra djur. Vilken dimension läggs till för att skapa en avbildslikhet?
Ja, just det. Då. Här kommer vi ändå på en massa andra stora frågor om monism och dualism.
Har du någon teologisk fixpunkt där?
Ja, jag har...
Om du sa det.
Ja, just det. Jag har ett dualistiskt perspektiv, alltså att människan är mer än den fysiska kroppsliga sidan. Att det finns en andlig sida hos människan. Som inte finns hos djuren. Som ger oss vår frihet, vår ansvarighet och vår relation till Gud. Alla människor står i någon sorts relation till Gud. Det kan vara att man är Guds fiende. Men det är också en relation till Gud. Man är avskuren från Gud, som man borde höra ihop, men man är vänd bort ifrån Gud. Men det är också någon sorts relation till Gud. Eller man kan vara Guds vän, försonad med honom genom Kristus. Den sortens diskussion kan man inte ha om resten av skapelsen. Det är en upprätthållelse av Gud och tillhör Gud och är relaterad till Gud genom att den får sitt liv från Gud. Men på individplanet är inte ett grässtrå eller en påfågel personligt relaterad i termer av kärlek från Gud eller vrede från Gud eller omsorg från Gud på det sättet som vi är. Vi kan tala om Guds omsorg om djuren på ett generellt plan, men det verkar ju inte vara den sortens individuellt engagemang som vi är föremål för. Ja.
Mer om en detaljfråga kring släkttavlor som du pratade om. En bestämd uppfattning om vad ni fick i Matteus som du nämner. Det låter mycket rimligt det du säger, men han säger precis i slutet av sin släkttavla så talar han väldigt specifikt om att det är 14 len. Och jag tänkte bara passa på om du har tänkt kring det, om du förstår det där. 14 led låter som att han menar att det faktiskt är som fader, son och son.
Och det finns en väldigt tydlig anledning till att Matteus har strukturerat sin släkttavla i 3x14. Att det är 14, eller är det 2x14? Det är 2x14. Vilket man då ska notera att det var ju märkligt. Var det verkligen bara 14 led därifrån dit, så var det exakt 14 led därifrån dit. Det var ju intressant. Det är 3x14, eller hur? Alltså, så han har tre, han delar in historien från Abraham till Jesus i 3x14. Och liksom, jaha, det var ju intressant. Slumpade det är så att det just var 14, 14, 14. Det talar ju snarast för att han har konstruerat det. Alltså att han har verkligen velat få till 14, 14, 14. Och det är bibelforskare helt överens om att det har han gjort. Och han har gjort det med ett alldeles speciellt syfte. Nämligen att talvärdena, alltså om vi tar hebreiska ord och bokstäver också, innebörden i detta med 3x14 i judisk sammanhang blir David. Och det han vill understryka, eftersom han nu skriver till judar, det är att han vill markera att Jesus är Davids son. Alltså han har helt, när det gäller antalet där, konstruerat sin släktlista. Det är inte så att, som att han har förfalskat det, men han har valt att klippa bort så att han får 14x14x14 för att kunna kommunicera att Jesus är Davids son. Och det här, det är viktigt för oss att säga att sådana här saker det är kulturella konventioner. Det handlar inte om liksom, vi kan tycka att det här verkar ju att sitta och fiffla med sanningen och så. Nej, det är helt okej. Det var så man använde släkttavlorna. Men det är ingen som anklagades för att man var falsk, för att man hoppade över vissa led. Därför att man använder dem för att få fram den sortens poäng, vem man är relaterad till i själva släktlinjen.
Tack så jättemycket, Stefan.